Men bakom fasaden hade funnits annat. Bland annat en destruktiv miljö, en tjej som blivit kappsprungen av sitt förflutna och som chippade efter andan i en hög av skolarbete. Under Alva borta liv i Åse. Jag läste orden på min telefonskärm och gjorde ett misslyckat försök att skärmdumpa Snapchat-storyn utan att personen som publicerat det skulle få notisen Alva tog en skärmdump. Jag gick på sjuvan och telonym var en grej bland folk i min ålder. På Snapchat delar man en länk till sin telonym. Där fick ens följare anonymt ställa frågor eller lämna en hälsning och sen svarar man på sin Snap-story öppet på det folk skriver. Där fick jag nu läsa att jag borde ta livet av mig. Hittills hade mobbningen endast skett i verkliga livet, men min mamma hade bestämt sagt att om jag får några elaka meddelanden på sociala medier så måste jag visa henne. Jag visar aldrig skärmdumparna för henne eller för någon annan. Drygt 4 år senare, i februari 2023, sitter jag på ett flygplan. Jag har fönsterplats, det väljer jag alltid om det är möjligt att välja. Det är tidigt på morgon, men jag försöker inte ens förlänga min nattsömn. Jag har glömt att ladda ner någon film eller serie att titta på, så jag fördriver den 3 timmar långa flygresan med att lyssna på musik och gå igenom telefonens fotogalleri. Jag hittar de där skärmdumparna och raderar dem. Jag tittar ut genom fönstret på flygplanet som tar mig till senior-VM i Planica, Slovenien och kan inte låta bli att leva bakom munskydde. Kanske allt varit värt det här ändå. Mitt namn är Alva Tors. Googlar man mitt namn definieras jag som idrottare. Som 17-åring representerar jag bland annat Finland i VM i nordisk kombination. Men jag är så mycket mer än den där idrottaren. Och idag kommer jag sommarprata om just det. Allt finns inte att läsa på en Wikipedia-sida. Mitt huvud är aldrig helt tomt. Jag kan liksom inte tänka på ingenting. Men det finns en situation och ett ställe där mitt huvud är så tomt det kan vara. Och det är uppe i en hoppbacke. Hjärtat slår lite fortare. Jag är spänd, men inte rädd. Jag stirrar på en flagga som tränaren som står på tränartribunen håller i, men tänker ingenting. Tränaren viftar med flaggan, vilket signalerar att jag får hoppa. Jag släpper bommen, och för 6 sekunder existerar ingenting annat än just de 6 sekunderna. Det är så backmomentet känns när jag tävlar. Min gren är alltså nordisk kombination, grenen som kombinerar de 2 nordiska grenarna, backhoppning och längdskidåkning. Längdskidor känner de flesta till och backhoppning är bekant för många. Men få känner till att de tillsammans kallas nordisk kombination. I nordisk kombination är det först backe som gäller och sen skidar man normal längdskidåkning i fristil. Den som vinner backmomentet startar ut först i spåret, 2:an som andra och så vidare. Tidsdifferenserna för startordningen beror på resultatet i backen och vilket tävlingsformat det är fråga om. Men den ekvationen är överkurs. Grenen består alltså hur som helst av 2 delmoment, backe och skidning. Och det gäller att behärska 2 sinsemellan helt olika grenar. Jag var 4 år gammal när jag hoppade för första gången i en backe och man flyger typ en halv meter i. Och sen dess här var det fast. Egentligen var jag rätt dålig som liten, men det fattade jag inte själv. Jag fortsatte för att det var så otroligt roligt. Förutom backhoppning hann jag som liten testa på så gott som alla idrottsgrenar som fanns att testa i Vörå, där jag är född och uppvuxen. Skidning var näst roligast efter backhoppning, så i slutet av lågstadiet när idrotten började innebära mer än bara lek valde jag nordisk kombination. Skidåkning kräver uthållighet medan backhoppning kräver explosivitet och styrka. Jag har alltid varit naturligt snabb och stark och när jag dessutom någon gång som 12-åring knäckte den tekniska koden i backen tog jag stora steg framåt på kort tid. Dessutom var jag helt okej på att skida och jag började klara mig bra i tävlingar. Som 13-åring när jag gick på sjuan tog jag FM-guld i 18-årsklassen. Jag blev tidigt uttagen till skidförbundets träningsgrupper. Under åren har grupperna gått under olika namn men deras syfte och funktion kan beskrivas som ett juniorlandslag. Jag var ändå mer en talang än en träningsprodukt och idrotten gick på ganska kort tid från hobby till elitsatsning. Delvis på grund av talangen och framgångarna men mest av allt på grund av någonting helt annat. Vi ska återvända till högstadiet. Det är en helt vanlig dag i sjuvan och jag har tagit min mat i matsalen. Makaronilåda utan ketchup, för ketchupen var slut, och lite riven morot. Jag står med min bricka i händerna, axlarna upp till öronen och med en blick som skriker panik. Alla småbord är upptagna, så jag har inget annat val än att sätta mig vid ett långbord. Jag sätter mig på änden och lämnar som de oskrivna reglerna säger några stolar emellan till gänget som redan sitter där. Jag hinner inte ens ta i mina bestick innan gängen byter bord. Det var inte bara i matsalen. På gymnastiken, innan det blev så att läraren alltid delade inlag, blev jag vald sist, fast jag var bra på idrott. När det nalkades grupparbete fanns det personer som rakt ut i klass kunde säga: jag tänker inte vara med Alva. Ibland gav läraren sjuk nog med sig, men oftast nog inte. En gång i 20:an skulle vi på teater från skolan. Biljetterna delades ut i klassen för i avfärd. Alla började direkt förstås fråga runt vilka platsnummer alla hade för att veta vem de skulle sitta bredvid. Jag fick platsen längst ut på en rad. Bara en person skulle behöva sitta bredvid mig. Men hen som fick den platsen vägra, och det slutade med att jag satt på platsen längst ut och en lärare bredvid mig. Jag upplevde att skolan ändå försökte ingripa. Vi hade många medlingssamtal, och efter ett sånt samtal blev det bättre för en stund för att sen bara bli värre igen. Ganska länge var jag utsatt endast i skolan. Ända tills folk kom på att man kan skriva skitprat om mig på Telonyum, ni minns. Det var alltså inte mig folk skrev, utan jag diskuterades på andra Telonyum. Det fina med Telonyum var ju att det var anonymt, så det gick inte att åka fast. Ofta var det ganska harmlösa skriverier som Alva är störande eller MP Alva, en förkortning för finskans mielipide Alva. Den som svarade förväntades alltså berätta vad hen tyckte om mig. Ofta hade folk ändå tillräckligt med vett för att inte svara på det, men de delade ändå det. Ibland var svaren passivt aggressiva, typ inga kommentarer eller ja, vad ska man ens säga? Och så var det någon som en dag då hade skrivit hon Alva bort har liv i åse. Och min klasskompis hade valt att dela det. Förstås borde jag ha visat en vuxen. Jag var väl rädd att du skulle tro att jag tog åt mig, och det gjorde jag inte. Jag var faktiskt tillräckligt stark för att förstå att den som skriver det knappast faktiskt menade, utan antagligen bara tyckte det var roligt att skriva det. Jag var också rädd att mina föräldrar typ skulle ta min telefon av mig, eller att den som la ut det skulle göra allt värre om jag visade för någon. Men jag skärmdumpade i alla fall. Om du som lyssnar är i en liknande situation, visa. Oavsett om du tar åt dig eller inte, så är det inte okej. Jag vet fortfarande inte varför allt det här hände. Under medling kom alltid det klassiska svaret: nej, men har du gjort något? Upplever vi så här heller, men förlåt då om vi tydligen har gjort något. Vuxna sa till mig att orsaken var att de var avundsjuka på mig. Att det var för att jag var bra i skolan, bra på idrott och bra på allt annat också. Men det här har jag aldrig riktigt trott på. Jag är inget universalgeni. Om man bortser från att jag idrottade på landslagsnivå fanns det ingenting som skilde mig ur mängden. Jag var ändå aldrig helt ensam. Det fanns folk i skolan som kunde sitta med mig i matsalen eller på rasten. Men tyvärr hände det att de då också fick utstå en del. Det där riktiga kompisgänget saknar jag. Mina syskon, Elsa och Ivar, har dock alltid varit mina bästisar och är än idag de personer som känner mig allra bäst. Tack Elsa och Ivar för att jag aldrig har varit ensam. Coronan kom och stängde ner skolan i precis rätt tid för min del. Jag fick ladda mentalt ett halvår innan vi återgick till närundervisning i samband med skolstarten i årskurs 9. Alla mognade nog lite under den där coronasommaren. Blickar och kommentarer förekom fortfarande, men en viss respekt fanns. Jag mognade också och hade kanske lättare att hantera det. Det vill jag säga. Idag dömer jag inte de här personerna. Det jag utsattes för var inte okej, men tyvärr har 13, 14, 15-åringar en tendens att göra sånt som de vet att det är fel. Idag är vi vuxna och de har gått vidare i livet. De är säkert bra människor idag. Idrotten blev mitt sätt att fly undan mobbningen. Jag var bra på idrott och fick bekräftelse där. Utan den hade jag nog mått mycket sämre än vad jag gjorde. Idrotten erbjöd ett sammanhang. Mobbningen gav mig en idrottskarriär och svart bälte i att låtsas som att allt är bra. I högstadiet åkte jag ganska ofta på landslagsläger. Där kom jag i kontakt med andra jämnåriga. De visste inte att jag inte hade några vänner, för jag ljög och sa att jag hade vänner. Aldrig i livet att jag skulle säga som det var, då skulle de ju också säkert börja frysa ut mig. Men att bli vän med någon som talar finska när mitt eget modersmål är vörodialekt var svårt. Finlandssvenskar visade sig vara ett främmande fenomen och viljan att ta med mig i gänget var inte stark. Det blev bättre eftersom jag ganska snabbt hade snappat upp ett tillräckligt brett ordförråd för att kunna prata helt okej finska. Sakta blev jag som finlandssvensk mindre skrämmande. Men jag hade och har egentligen alltid haft svårt att trivas i den finska grenmiljön. Den idrottsmiljö jag kom ifrån, Vörö IF och Finlandssvenska skidförbund FSS, såg inte ut som den jag nu hade kommit till. Jag hade aldrig tränat målinriktat när jag som 11-åring åkte på mitt första nationella träningsläger till Vuokatti. Träningsgruppen gick då under namnet HP-Sompa-gruppen. Namnet syftar på tävlingen HP-Sompa och är motsvarigheten till FM för juniorer. Jag var van att vara på Vörå IFs träningar några gånger i veckan, leka lite på skidor och dricka saft i skidstugan efteråt. Nu hade jag kommit till ett läger där jag förväntades rullskida 2 timmar och vandra 3 timmar. Jag ringde hem varje kväll och grät i luren. Jag ville hem. Det var hemskt. Dessutom blev jag förkyld och tappade rösten, så finlandssvensken var tydligen stum också. Jag åkte aldrig hem, men räknade ner dagarna tills lägret var slut. Ändå åkte jag på nästa läger. Och nästa. Det blir roligt sen, sa föräldrar och tränare till mig. De tvingar mig aldrig att åka på lägrena, men de uppmuntrar mig. Innerst inne vill jag nog själv också vara där. Jag älskade att hoppa och skida och det fick jag göra. Träningsmängden på lägrena vande jag mig vid. Bara jag blev ett par år äldre började jag ju också träna mer seriöst och orka hänga med. Men jag hade ändå svårt att uppskatta lägrena. Tränarna kallade mig dålig för att jag inte kunde göra en bakåtvolt eller stå på händer. Det var tydligen grundläggande färdigheter om man kallar sig backhoppare. Jag kan fortfarande ingendera. Jag blev ifrågasatt när jag en varm sommardag köpte en glass. Vet väl att det är socker i den där, fick jag höra av en äldre idrottare. Jag var länge helt säker på att jag skulle fly Vörå så fort den sista dagen i nian var kommen. Jag skulle flytta till Vuokatti för att gå idrottsgymnasium där och satsa på idrotten. Sen lades linjen för nordisk kombination ner där och flyttades till Kuopio, dit också skidförbundets verksamhet koncentrerades. Det tog emot att flytta, inte på grund av språket, jag har aldrig varit rädd för finska. Jag kunde vid det laget också helt bra finska, så att bli student på finska hade varit helt möjligt. Men jag kände ju till hur den finska grenmiljön fungerade. Att flytta till Kuopio hade inneburit att dagligen vistas i den miljön. Jag ville inte, och då spelade det ingen roll hur bra möjligheter eller hur fina anläggningar jag skulle ha haft till mitt förfogande. Jag valde Vörå idrottsgymnasium som inte har någon linje för nordisk kombination. Jag valde den finlandssvenska skidmiljön. Jag valde att må bra. Jag fick höra att det var ohållbart. Jag vet inte hur många gånger jag har behövt förklara mitt val för landslagsledningen. Jag har nu gått 3 av 4 år på skidlinjen i Vörå och jag är glad att jag vågat ta det beslutet. Skidtränarna i Vörå, Rolle och Matu, ska ha ett stort tack. Ni såg bara möjligheten när jag och mina föräldrar tog kontakt när jag gick på nian och funderade om det är möjligt att satsa på kombinerat i Vörå. Ni har fortsatt att bara se möjligheter, även de stunder då jag inte har gjort det. När jag ändå är igång med att säga tack ska Vörå IF, Ulf och Torleif också ha sitt tack. Utan er skulle jag aldrig ens ha hållit på med idrott ända till idrottsgymnasiet. Tack! Första året i gymnasiet gick idrottsmässigt lite trögt. Det var en extra belastning att vänja sig vid nya rutiner och en uppgradering av skolarbete. Dessutom hade säsongen innan slutat med ett fall i backen och en ambulansresa till Uleåborgs universitetssjukhus. Sist slutligen var det inte värre än en hjärnskakning, men mentalt orsakade fallen spärr och ingenting blev till någonting i backen. Jag fick ändå möjligheten att tillbringa en månad på resande fot i Europa och jag samlade några poäng från kontinentalkuppar och deltog i junior-VM och europeiska ungdomsolympiaden. Resultatmässigt gav vintern inget extra. Eller jo, jag skrällde och tog ett helt orealistiskt FM-guld i allmänna klassen. Men i det stora hela fick jag en inblick i toppidrotten och massor av för framtiden viktiga erfarenheter. I samband med att jag började 2:an i gymnasiet tog jag steg upp till A-landslagsnivå och gamet steppades upp. Nu pratar jag alltså om vintern 2022-2023. Jag debuterade i världscupen och gjorde bra ifrån mig. Jag deltog i europeiska ungdomsolympiaden i Italien där ett fall i backen slog ut mig ur medaljstriden. Jag fick uppleva en once in a lifetime-resa och åka till junior-VM till Whistler, Kanada. Och så kulminerade säsongen med att jag blev uttagen till senior-VM i Planitza. Den avlägsna drömmen sedan barnsben var plötsligt verklighet. Att låta bli att leva bakom munskydden under flygresan dit ni minns var omöjligt. VM-veckan började för min del med att hoppskidorna hade gått av i samband med flygresan. Sånt som ibland händer när man reser med flyg och specialbagage, men olämpligt just då. På mästerskap har man endast möjlighet att träna under de officiella träningarna, vilket i Planitza innebar 3 hopp. Ingenting alltså. Nya skidor hade stressfixats fram kvällen innan och att slösa sina 3 hopp på att vänja sig vid ny utrustning, något man i vanliga fall gör i lugna ro under flera träningar, drog ner på det positiva. Men chi fick jag. De nya skidorna visade sig vara bättre än de gamla och jag behövde inte alls vänja mig vid någonting. Jag hoppade 3 på min nivå, prima träningshopp. Tävlingsdagen kom. Jag blev faktiskt aldrig riktigt nervös och det blev jag inte ändå heller. För mig handlar den mentala biten i en tävlingssituation om att hitta flowet. Något jag tillsammans med min mentala tränare Anna jobbat en del på. För mig innebär flow att känna att den fysiska prestationen mer eller mindre sker automatiskt. Speciellt i backhoppning sker de bästa hoppen under flow-tillstånd. I VM var flowet ett faktum och inte särskilt svårt att hitta. Det var fint väder, sol och 10 plusgrader, vilket i februari kändes som en solsemester. Jag värmde upp, vibade till nice musik och bara visste att det skulle bli en bra dag. Jag klarade av att stänga ut all yttre press och negativitet. Jag var glad och stolt. Extra glad var jag över att mamma och pappa i sista minuten hade bokat flygbiljetter och att jag kunde se dem i publiken. Dagen jag hade väntat på hela mitt liv var kommen och det vore fel att inte njuta. Jag hoppade 81 meter. För mig VM-veckans bästa och längsta hopp. I tävling, när det verkligen gällde. Det är nog det som gör mig till en sån tävlingsmänniska. Är det tävling så duger bara den bästa prestationen. Ingen skillnad om det då är en frågesport i skolan eller ett direkt sent VM-hopp. Jag var bästa finländare efter backmomentet och jag gick ut som 21 dam i spåret. Det var varma och mjuka förhållanden, ett före som egentligen inte alls passade mig. Men tusentals som hejar och en genuin glädje i kroppen fick före att passa mig. Jag gick mot mitt livsprestation och en placering i topp 20 som bästa finländare, ända tills jag i en av många mjuka och branta kurvor gick omkull. Jag reste mig men föll igen. Ena skidan hade gått av. Jag fick relativt snabbt en ny skida, men det spelade ingen roll. Den stora klungan som var bakom mig passerade under tiden Tysklands tränare gav mig en ny skida. Jag gick i mål på en 27:e plats som näst bästa finländare. Skidan grämde, men det gick ganska snabbt över. Som VM-debutant fanns det ingen press på mig och helt ärligt är det inte placeringen det jag vill minnas från Planitza heller. Jag vill minnas flowet, glädjen, stoltheten över mig själv. Tänk att jag har varit med i VM. I princip är elitidrotten så fancy som den ser ut på TV. Jag fick ju själv uppleva ett VM och kan intyga det. Det finns ändå mycket som inte syns i TV. Jag skulle kunna göra ett helt sommarprat om elitidrottens baksida, men jag vågar inte. Redan det säger en del om klimatet i den finska skidvärlden. Som landslagsidrottare måste man tänka på vad man säger. Jag vill betona att det här är min upplevelse. Jag talar bara för mig själv nu. Många landslagsläger och tävlingsresor har för min del varit långt ifrån såna solskenshistorier som sagan om VM. Ofta har det varit svårt för mig att hitta flow under såna resor, vilket har lett till att jag underpresterar. Min fysiska prestation beror helt på hur jag mår mentalt och landslagets verksamhet främjar inte mitt mentala mående, om jag säger så. Vi tävlar lika mycket, om inte mer, mot varandra inom laget som mot andra nationer. Jag upplever att hierarkin är stark, både idrottare och anställda emellan. Verksamheten anpassas för de som är högst upp i hierarkin och respekt och jämlik behandling har jag tyvärr sällan upplevt. När jag någon gång har tagit min upplevelse på tal har jag blivit förlöjligad eller ignorerad av landslagsledningen. Jag tror tyvärr att kulturen i Finlands skidförbund är det som hindrar den finska skidsporten att uppnå bredd i toppen. Jag förstod ganska tidigt att det finska systemet inte passar mig optimalt och sneglar västerut mot Norge. Var det månne en slump att Norge är bäst på allt när det kommer till vinteridrott? Också i kombinerat är regenterna Jarl Magnus Ribar och Gyda Westvold Hansen från Norge. I Norge har de också en bredd i toppen med tiotals redo att ta över som kung eller drottning. Någonting måste de göra rätt, så jag åkte dit för att ta reda på hemligheten. Och låt mig bara säga som så, det var det bästa som hänt mig. Så bra att jag åkte dit igen. Både 2022 och 2023 tillbringar jag hösten i Lillehammer, där jag tränar med Team Olympiaparken, ett toppteam i toppmiljö. I Norge upplevde jag att man betonade kvalitet före kvantitet. I Norge satsar man också mycket på hoppteknik i form av torrträning. Antalet hopp i backen blev inte så stort. Man försökte hitta flowet på marken innan man överförde det i backen. Men Norges hemlighet är inte träningen. Jag köper filosofin om kvalitet, men det finns inte bara ett rätt sätt att träna. Det som skiljer Norge från Finland är förstås pengar. I Finlands skidförbund är pengar ett problem, medan det i Norge inte är det. Men den största skillnaden finns enligt mig i verksamhetskulturen, värderingar och bemötande. I Lillehammer upplevde jag mig lika mycket värd som alla andra idrottare. Tränarna ville hjälpa mig lika mycket som de hjälpte de andra. Det spelar ingen roll att det stod Finland på min jacka. Allas utveckling var viktig. Också idrottarna emellan chockerades jag av hur trevliga alla var. Alla hälsade på mig när jag dök upp på träning. På måndagar kunde någon fråga hur helgen hade varit. Efter att vi kört intervaller frågade folk hur träningen kändes. Att ha en trevlig stämning i laget tog jag långt ifrån för givet. Det var roligt att dra på träning. Det spelar ingen roll att det typiskt Norge regnat 24-7, att jag inte hade någon bil och tvingades gå överallt. Jag kände mig hemma. Just i en sån här miljö vill jag idrotta. Också utanför träningarna var tiden i Lillehammer den bästa i mitt liv. Jag lärde känna fantastiska människor och hade otroligt kul med dem. Vi gjorde egentligen inte så mycket speciellt på fritiden, men jag minns med värme alla kvällar vi satt och typ bara pratade, eller åt våfflor med brunost, eller då jag introducerade deras nya favoriträtt, kållåda. Jag bodde hos fantastiska Mariella och Mali, men kompisar kom och gick och vi var ofta flera runt middagsbordet. Jag upplevde miljön som väldigt familjär. Alla var också så hjälpsamma och överlag bara trevliga. Norge har ingen skollunch och de har ett tragiskt glassutbud. Men de har allt annat. Om någon av de norrmän jag lärt känna lyssnar, tack för allt. Jag kände för första gången på flera år att jag umgicks bland folk jag verkligen kunde vara mig själv med och växte otroligt som människa. Jag kan bara prata gott om mina upplevelser av Norge, men jag vill inte glömma Sverige heller. Redan många år innan en elitsatsning eller ett Norge-utbyte var aktuellt åkte vi med Vörö IF årligen på läger till Örnsköldsvik i Sverige. Genom åren har jag, eller vi, lärt känna den svenska backhoppningsfamiljen och sommaren 2023 blev jag av svenskarna medbjuden till Planitza på ett toppenläger. Svenskarna är suveräna på att se möjligheter och på att samarbeta. De samarbetar officiellt med Norge och därför liknar grunderna deras verksamheter bygger på. Sverige må för tillfället vara en liten hoppnation, men kom ihåg det jag ska säga nu. Sverige är på gång. Att vara finlandssvensk för med sig vissa fördelar. Förutom att ha ett hemligt språk att ringa hem på från tränings- och tävlingsresor öppnade det en naturlig dörr västerut åt mig. I en liten gräns som kombinerat är kontakter värdefulla. Och jag vill faktiskt påstå att kontakter i Sverige och Norge har varit helt avgörande för min karriär. Jag heter Alva Tors och jag är din sommarpratare idag. Sedan jag var 14 år har jag i princip levt många unga idrottares drömliv. Men bakom fasaden hade funnits annat. Bland annat en destruktiv miljö, en tjej som blev ikappsprungen av sitt förflutna och som chippade efter andan i en hög av skolarbete. Innerst inne är jag en utåtriktad person. Pratsam, orädd, kreativ, engagerad och driven. Jag tror dock att det är få som skulle beskriva mig så. Tyvärr. Och mobbarna i högstadiet hade som mål att förstöra mitt sociala självförtroende så lyckades de. Jag insåg ganska snabbt i högstadiet att ju mindre jag sa, desto mindre fanns det att vända emot mig. Det gjorde mig tyst, osäker, stel och tråkig. När jag började gymnasiet var jag livrädd. De vänner jag hade kunde man räkna på en hand och mitt sociala självförtroende existerade inte. Plötsligt träffade jag likasinnade människor som inte verkar hata mig. Skulle jag kunna få vänner? Men där backade jag. Ofrivilligt. Det enda jag ville var att äntligen få vara mig själv. Kanske gå med i studerandekåren, sluta vara så tråkig och skaffa ett liv utanför idrotten. Bli en normal ungdom. Men det visade sig vara svårt. Jag hade blivit sårad så många gånger och det blev en skyddsmekanism att backa när diskussionerna höll på att bli djupare än kallprat. Har man inga vänner behöver man inte heller vara rädd att bli utan. Förutom att hitta Flowe har jag tillsammans med min mentala tränare Anna jobbat mycket och mitt mer med det sociala. Vi brukar tillsammans komma överens om olika utmaningar jag ska genomföra till nästa träff. I början av gymnasiet kämpar jag med utmaningar som att ens våga sätta mig bredvid någon i matsalen. Tänk om du skulle tycka att jag är skitkonstig eller störande eller i värsta fall byta bord. Jag var förberedd på allt. Men till min förvåning steg aldrig någon upp. Folk verkar tycka att jag var helt okej ändå. Dag för dag, med några bakslag förstås, vågar jag vara mig själv lite mer. Idag, när jag är ett år ifrån student, kan jag säga att de värsta såren har läkt men att ärren är kvar. Jag är fortfarande väldigt osäker socialt. Jag har fortfarande svårt att släppa in människor på djupa i rädsla att bli sårad, vilket gör att jag nog tyvärr kan uppfattas som ganska hård och kall på utsidan. Men egentligen är jag en varm mjukis och jag jobbar fortfarande mycket på att våga låta folk lära känna den sidan av mig. Att tacka ja till att göra det här sommarpratet var en stor vinst för mig själv. Jag vill våga vara den jag vill vara. En annan sak som gjort att det varit svårt att låta folk i gymnasiet lära känna mig på riktigt är dels att jag bor hemma medan de flesta bor på internatet och därmed umgås i stort sett hela tiden. Men jag hade dessutom varit borta typ hela tiden. På läger, tävlingar eller hela höstar i Norge. Mitt rekord i frånvaro är 8 veckor i sträck. Det om något förstärkte ju bilden som jag så gärna ville få bort, att hela mitt liv kretsar kring idrott. Dessutom har jag på grund av exceptionella mängder frånvaro läst stora delar av gymnasiets studieavsnitt som självstudier. Jag har hela min skolgång haft privilegiet att ha det väldigt lätt i skolan. Jag vill dock inte påstå att det alltid har varit lätt. Vintern 2023, som idrottsligt var mycket lyckad, var jag typ aldrig i skolan. I januari åkte jag via European Youth Olympic Festival i Italien till junior-VM i Kanada och kom hem 3 veckor senare. Många förstår inte att elitidrott är ett jobb och att tävlingsresor är arbetsresor. Där är tiden och energin till skolarbete begränsad. Efter Kanada väntar direkt en provvecka och med det bland annat ett slutprov i långa matematikens 6:e studieavsnitt, differentialkalkyl. Jag hade exakt 6 dagar på mig att räkna ikapp de 13 kapitel jag missat de senaste 3 veckorna. Jetlaggad och med ett senior-VM 2 veckor fram i tiden lärde jag mig derivera helt på egen hand. All min vakna tid som inte gick åt till att toppa formen ifall jag skulle få en VM-biljett, räknade jag matte. Jag satt 5-6 timmar ensam i mitt rum varje dag och kämpade med inre och yttre derivator och undersökte funktioners förlopp och extrempunkter. Var det hållbart? Nä. Mådde jag bra? Nä. Spelade det någon roll för mig? Nä. Jag skrev vitsordet 10 i derivatorkursen. Långa matematiken är det som orsakat mest tårar och tvivel, men också realämnen har krävt sitt. Emellanåt hade kraschat totalt, men svart bälte som jag har i att låtsas som att allt är bra har kört på ändå. Fått beröm. Men ekvationen sport, skola och att vara social har jag fortfarande inte löst helt. I oktober 2023 går det inte längre. Bara att vara vaken får mig att börja gråta. Jag tappar humöret på allt och alla och sover inte på nätterna fast allt jag skulle vilja är att sova. Jag ser ingen mening med det jag håller på med. En kväll sitter jag på sängen i mitt rum och gråter för mig själv. Jag har gjort det flera kvällar i rad. Men nu erkänner jag för mig själv. Väggen är kommen. Jag måste be om hjälp nu. Varningsklockorna börjar egentligen ringa tidigt, men jag ignorerar dem. Redan under sommaren och träningssäsongen inför säsongen 2022-2023 var jag sjuk hela tiden. Jag balanserar ett sommarjobb med 2 träningar om dagen. Det är ingen ovanlig kombo för unga idrottare, men är inte optimalt. Jag hade aldrig fritid. Sen började skolan och sommarjobbet byttes ut till skolarbete. Jag var fortfarande sjuk hela tiden så träningen blev bristfällig, vilket stressar ytterligare eftersom elitidrott handlar om att träna för att bli bättre. Jag åkte till Norge och var frisk och glad och levde mitt bästa liv ända tills jag kom hem och blev sjuk igen. 11 sjukveckor under en träningssäsong visar på att allt inte stod rätt till. Vintern kom och på något mirakulöst sätt höll jag mig frisk från januari till mars samt presterade min bästa säsong någonsin. Jag vantrivdes i landslaget och chippade efter andan i skolan, men jag gick på en reservtank som räckte precis till VM. Flowet jag hade i Planitsa försvann så fort jag kom hem därifrån. Jag orkade nästan hela vintern, men när jag skulle packa för att följande dag åka upp till säsongsavslutningen i Rovaniemi tog det så oerhört emot och jag började gråta. Bröt ihop. Mina föräldrar sa att det var helt okej att stå över säsongsavslutningen, så jag gjorde det. Allt jag önskade mig var en paus. Från allt. Vintern hade varit fantastisk, men hade öppnat mina ögon för vad livet som toppidrottare innebär. Och helt ärligt var det inte särskilt lockande. I april opererade jag bort mina halsmandlar för att få slut på förkylningarna som förföljt mig. Efter det fick jag tack och lov totalvila 2 veckor. Fysiskt hann jag bli återställd, men inte mentalt. Jag började träna igen, bättre än någonsin. Alla tester jag gjorde under sommaren visar rekordsiffror och jag intalar mig själv att det blir nog roligt snart igen. Jag höll upp fasaden jag kände att alla förväntade sig. Utanför idrotten saknade jag ett sammanhang, men sammanhanget jag känt genom idrotten var inte längre detsamma. Alla kände idrotten än Alva, men ingen kände mig. Och att tappa greppet socialt rev upp såren från högstadiet. Jag trivdes inte med mitt liv, men kände samtidigt en skuld att vara tacksam eftersom jag var väl medveten om mitt privilegierade liv. Jag kände mig ensam. Hur ska jag ta mig ur det här? Att erkänna för mig själv var det största steget. Mina föräldrar samt Anna och Rolle hjälpte mig dra i handbromsen och i november meddelade jag offentligt att jag tar en paus från tävlingsidrott på obestämd tid. De flesta kommentarer jag fick var bara fina och stöttande, men vissa påstod att jag inte hade något att gnälla över. Fasaden hade alltså upplevts som äkta. Jag kände bara lättnad där och då att inte längre behöva hålla upp någon fasad. Fram till jul gjorde jag absolut ingenting. Jag deltog i skolans obligatoriska träningar, men i övrigt renoverade jag mitt rum, började dricka kaffe och gjorde ett försök att börja läsa böcker. Umgicks med vänner och gjorde sånt 18-åringar ska göra. Kände mig det närmsta normal jag känt mig på länge. Jag fick vara Alva och inte landslagsidrottaren. Många trodde att jag hade lagt skidorna på hyllan. Det hade jag verkligen inte. I grund och botten var det roligaste jag visste att hoppa och skida. Och jag tog pausen för att hitta tillbaka till den glädjen. Det var allt runt omkring idrotten och det den krävde som hade blivit för mycket. Det var inte själva idrottsgrenen. Jag önskar att jag hade tagit pausen tidigare. Redan på våren efter operationen och inte börja träna stenhårt direkt. Men det är svårt att våga trycka på den där off-knappen. Om jag ska ge tips till någon som skulle behöva trycka men inte vågar. Bara gör det och ta hjälp om det är svårt. Tänk vad roligt det kommer vara att idrotta sen när du mår bra igen och hur bra du kommer prestera. Och om det går så att glädjen till idrotten inte ska komma tillbaka utan livet utanför var roligare, så är det så det ska vara då. Det är lätt att säga och svårt att tro på, men idrott är bara idrott. Tänk vad mycket annat du kan hitta på i livet. Det är så mycket roligare att göra vad man än gör i livet om man mår bra. När det här sommarpratet spelas in vet jag inte vad som kommer att ha hänt när det här sänds. Kanske tävlar jag under vintern som gick, kanske inte. Därför får det här sommarpratet också ett väldigt öppet slut, vilket också är poängen. Jag har sedan jag var 13 år varit idrottaren, eller hon som hoppar och skidar. Idrotten har format mig till den jag är idag, och det är faktiskt lite läskigt att tänka på ett liv utan den. Idrott tar, men jag vill ändå påstå att den i det stora hela har gett mer. Jag är tacksam. Idrotten har alltid varit det jag älskar att göra och mått bra av, och när jag plötsligt inte längre gjorde det lärde jag mig massor. Det fick mig att reflektera över vem jag vill vara och vilket liv jag vill leva. När det här bandas har jag fortfarande inget svar, men det senaste året har fått mig att inse att det inte är värt att må dåligt. Inte ens idrott är värt det. Därför har jag i alla fall lärt mig och insett att jag framöver kommer att lyssna på mig själv när det kommer till vad som är bäst för mig, för ofta har jag rätt. Det kan bra hända att jag kommer vara idrottare framöver också, om jag kommer fram till att jag vill det. Men då vill jag vara idrottaren Alva. Också den dag jag lägger skidorna på hyllan, för det kommer ju ske förr eller senare. Då kommer jag vara Alva. Jag heter Alva Tors. Jag är bara 19 år och har livet framför mig. Så precis idag behöver jag kanske inte heller tänka på en framtid varken som idrottare eller icke-idrottare. Jag vill må bra och göra det som känns rätt för mig, och då tror jag att det tar mig någonstans jag också vill. Jag kommer fortsätta att drömma stort och utmana mig själv, för jag mår bra av det. Tack för att jag har fått vara din sommarpratare idag.
Dagens sommarpratare var Alva Tors, redaktör Linn Ljung, producent Jessica Jensen. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.